Du lyssnar på Folkbildarsalongen.
En podd om folkbildning av Bildningsförbundet Östergötland.
Med Sara Anderberg.
Och Mia Karlsvärd. Idag har vi bjudit in representanter från folkhögskolorna. Vi vill ta reda på var folkhögskolan hör hemma. Var den har sitt ursprung och var den finns i framtiden. Det diskuteras förändringar i systemet för statliga bidrag och det kan få stora konsekvenser för folkhögskolorna. Kanske helt avgörande. Det är bland annat det som vi vill att våra folkhögskolerepresentanter ska samtala med oss om idag. Två rektorer ska berätta om denna helt avgörande tid som deras utbildningsverksamhet befinner sig i. Och vilka som i förlängningen drabbas. Och hur. Om det sker genomgripande förändringar på grund av begränsad ekonomi. Vi vill också veta vad de själva har för relation till folkhögskolan som företeelse och hur det kom sig att de hamnade där de är idag. Vi tänker att våra gäster kan väl få presentera sig själva.
Ja, hej. Jag heter Carina Boman och är rektor på Vadstena folkhögskola.
Och jag heter Daniel Bjurhamn och är rektor på Liljeholmens folkhögskola.
Hur kommer det sig att ni jobbar på folkhögskolorna som rektorer? Hur kom ni dit? Slank ni in på ett bananskal eller var det en medveten väg i livet?
Det var en väldigt medveten väg så tillvida att jag har jobbat som rektor i det obligatoriska skolväsendet och klev därifrån för att jag tyckte att nya skollagen inte riktigt stämde överens med det jag ville ställa upp på. Och jag hade hört talas om folkhögskolan men visste faktiskt inte så mycket om det. Och kände då att nej, det är dags att ta en liten titt på hur den utbildningsformen ser ut. Och sökte därför rektorsjobbet på en teckenspråkig folkhögskola.
Vad var det du inte tyckte om med den traditionella skolan då?
Det är väldigt många krav på vad en rektor ska göra men väldigt lite befogenheter. Det var där det inte stämde med min bild av det hela, som har sett verkligheten och hur det ser ut. Och där alla samhällsfunktioner inte riktigt samarbetar, vilket gör det svårt för en rektor.
Mm. Och Daniel då?
Ja, men då står nog jag mer för bananskalet då, om det var de alternativen som fanns. Jag är musiklärare från början och har jobbat 10 år på kulturskola och musikskola. Men flyttade till Linköping och med lite andra jobb däremellan så har jag min uppväxt så att säga, inom Evangeliska Frikyrkan som är huvudman till Liljeholmen. Så vi jobbade med lite sommarkurser och så där när jag flyttade hit. Och sen så, ja det blir en lång story här kanske, men så såg jag i alla fall att Liljeholmen skulle kunna vara en plats för sommarkurser. Så jag tog kontakt med Liljeholmen sådär och hade redan sen tidigare jobbat som lite biträdande rektor i Katrineholm där jag bodde då. Och liksom gått från musiken mer mot ledarskap och sådär. Och precis i den vevan så stod det i rött på en gammal HTML-sida med hemsida att vi sökte rektor. Och då var det någonting som liksom klickade till i kroppen och huvudet. Mm. Så hamnade jag på folkskola.
Jag hoppas 2000. Att ni känner att det känns rätt idag att vara där ni är.
Absolut, jag är inne på min andra folkhögskola så jag känner ju att det här är ju utbildningsformen för mig.
Okej.
Och jag kom ju 2006 så vad blir det? Det blir 18 år någonting.
Massor med år.
Ja, massor med år. Så det är nog rätt, annars hade jag nog gått vidare till någonting annat.
Ja. Mm. Kan ni berätta för mig och lyssnarna, var kommer folkhögskolorna ifrån? Var stammar de ifrån?
Vi var ju på studiebesök med Bildningsförbundet i Danmark i höstas. Och Grundtvig då, prästen som grundade folkhögskolorna i Danmark och sen har spridit sig, är väl liksom grunden.
Och därifrån tog vi över i Sverige då, det kom ju till oss. Och där var det lantbrukarnas söner framförallt som man ville bilda. Och det är ju bland annat därför som alla folkhögskolor ligger lite ocentralt. Jag ska inte säga alla, men de äldre, i alla fall folkhögskolorna, ligger ju ganska ocentralt. Mm. Och det beror ju på det ursprunget. Skillnaden mot Danmark är ju att vi tog ju hjälp av alla rörelser som fanns i den eran då i slutet på 1800-talet. Som tog sig en liten annan riktning än vad Danmarks del har gjort då.
Okej. Och du fick ju svaret på en senare fråga om det, varför de ligger så ocentralt också. Det var det praktiskt alltså för?
Ja, det var praktiskt. För det var ju bönderna som hade råd att skicka sina söner och de skulle ju inte vara så långt hemifrån och så. Mm.
Och det har aldrig ändrat sig sen att man har flyttat till något mer centralt ställe?
Jo, men alltså det finns ju en riktning, det finns väl en rörelse från landet till stan som har pågått ganska länge. Men det är klart att när Liljeholmen startade 1952, då åkte det ju runt ett gäng med entusiaster och entreprenörer liksom, sådär, och letade efter en plats. Man letade inte efter en tom hyreslägenhet mitt i stan, utan man letade efter en naturskön plats dit man också kunde flytta och sådär.
Och det har man ju lyckats med.
Ja, men det tycker jag.
Och Vadstena folkhögskola är ju alltså centralt på orten, kan man väl säga.
Det är väldigt centralt på orten. Men det är ju, Vadstena kanske inte ligger jättecentralt, men där är ju platsen som har avgjort. Alltså att det passar att ha en skola där helt enkelt.
Mm. Vad hade Sverige varit utan folkhögskolorna, tror ni?
Jag tänker rent spontant att det hade sett lite annorlunda ut. Jag tror inte man tänker på det så mycket. Jag själv måste väl erkänna att jag inte visste så mycket om folkhögskola eller folkbildningen överlag innan jag klev in som rektor. Och jag ser ju vilken nytta det här gör för framförallt de som står utanför kanske samhället. Och där spelar folkhögskolorna och folkbildningen en otroligt viktig roll. Att få så många som möjligt som bor i landet att känna en gemenskap med samhället.
Vad menar du med utanför?
Det är så att man kanske inte direkt ser sig själv som en del av samhället, utan att man har egentligen sitt eget, där man är kanske i fokus och inte förstår vad är det för någonting jag kan bidra med i samhället.
Men jag tänker också när man tittar bakåt liksom i, alltså hur det liksom har växt fram, så är det väldigt mycket folkrörelserna som står bakom folkhögskolorna. Allt från, i mitt fall då, liksom frikyrkorörelsen, men arbetarrörelse och nykterhetsrörelse. Och hela den ideella sektorn har ju på något sätt varit med och byggt upp det Sverige som vi har idag. Så där tänker jag att det är... Att det har haft jättestor betydelse att vi är liksom så rörelseanknutna och liksom, ideellt. Vi är klart vi har lön, vi som jobbar och så, men det, liksom det kommer från en liksom helt, den ideella sektorn.
Mm, och vilken bas sen för att driva verksamheten, det är ju enormt.
Ja.
Är folkhögskolorna politiska?
De är ju politiska så tillvida att vi vill ju att man ska vara engagerad i samhällsdebatten.
Mm.
Ja, precis. För vad är politik? Kan man ju tänka då. Alltså politik är väl att... Nej, nu kanske jag är på djupt vatten. Men att på något sätt vilja göra skillnad och att liksom ta ställning i olika frågor. Och liksom, politik är ju inte partipolitik liktydigt med, tänker jag. Utan politik är ju att vara politisk. Det kan ju vara att liksom... var ifrågasättande eller att driva saker och ting som man tycker är rätt och riktigt och så. Så då tänker jag att vi är politiska. Både kanske i det här lilla vardagliga liksom, som sker i ett klassrum eller som sker på ett elevråd eller sådär. Där vi liksom försöker uppmuntra och peppa och liksom
Och är vår uppgift också, får vi ändå säga, utifrån de fyra syften som finns med folkbildning. Där man ska lära sig att påverka sin egen vardag och påverka i samhället.
Mm. Du lyssnar på Folkbildarsalongen. Idag pratar vi om folkhögskolorna. Förr, idag och i framtiden.
Är en utbildning på folkhögskolan idag lika mycket värd som en annan utbildning? Och inte bara då i era ögonsätt utan i samhället i stort. Vad säger du, Daniel?
Om man inte ska se det med mina ögon då, så kan man ju fundera på hur liksom man ser det från statens håll eller från politiska strömningars håll och så. Och då kan man väl skönja en viss liksom, skeptisk till folkhögskolorna. Är för lite av mätbarhet och för lite av kontroll och det är för flummigt. Det är väl liksom den klassiska bilden av en folkhögskola och så. Och det kanske har förändrat sig. Vi pratar ju liksom lite mer historien förut. Liksom, och jag tänker att det har nog funnits ett mycket större större förtroende, eller förtroende kanske, men man har kunnat mycket mer om folkhögskolan liksom, om man har en vanlig genomsnittlig riksdagsledamot har kunnat mer om folkhögskolan för 30 år sedan än vad man kan idag. Och därmed kanske det liksom finns en risk att man inte liksom känner till heller allt sådär.
Nu pratar du ju då utifrån vad du tänker att fördomarna kanske kan vara, eller
ja.
Om du själv fick säga om värdet av folkhögskola.
Ja, men då tänker jag att den fyller ett stort värde för individer på lite olika sätt, eller olika liksom, dels de som verkligen får en andra chans liksom, som har på olika sätt misslyckats i gymnasiet, men den fyller också en funktion med de här mer, om vi kan kalla dem högpresterande, som kanske är, som kommer vara aktiva människor i samhället och vara liksom i föreningsliv och säkert i politiska sammanhang och sådär, som kommer vara liksom, som får en god liksom goda år liksom på folkhögskola där man liksom tränar sig i demokrati och sådär. Liksom. Så jag tänker att den verkligen fyller en funktion.
Vad säger du, Carina?
Jag säger nog så här att det finns ju väldigt många fördomar om folkhögskola. Och där slåss vi lite med den här skillnaden mellan bildning och utbildning. Allt ska vara mätbart i vårt samhälle. Och jag tycker att mätbart är bra på många sätt. Men inte kanske alltid de här viktigaste kanske för individen mätbara utveckling och så vidare kanske syns. Utan det ska synas i siffror och folk ska ha uppnått en viss nivå och så vidare. Medan folkbildningen jobbar väldigt mycket med individen att låta den förstå att man är en del av någonting annat. Och det mäter vi inte. Men jag tänker att det är många som kommer till oss på folkhögskola som aldrig har känt sig sedda, om vi ska vara på den nivån. Men som helt plötsligt får ett sammanhang där ens åsikt räknas och får synas och hela den delen. Och hur mäter man och kommunicerar det? Och det är där vi folkhögskolor får ta på oss att vi är ganska dåliga på att nå ut med vad det är vi gör. Vi säger så här, ja men när de kommer till oss, de mår så bra och de gör sån personlig utveckling. Men det är svårt att sätta ord på exakt vad är det de lär sig hos oss. Ja, de lär sig att vara en bra medborgare många gånger. Mm. Alltså att veta vad det är, att man känner att man har en röst i samhället är viktigt, tycker jag. Sen är det ju också mycket det här att få komma hemifrån, våra unga deltagare som får flytta hemifrån. Mm. Alltså det är ju en jättebra livskunskap att kunna klara sig själv. Att komma till ett internat till exempel på en folkhögskola, det bidrar ju otroligt mycket till en personlig utveckling. Vilket gör att de är stabila och så kan gå vidare till nästa steg. Och sen är det ju så att våran utbildning, ja, alltså om man ska vara formell så är det ju så att man kan gå allmän kurs hos oss och läsa in grundskola och gymnasie. Och ska du då söka vidare till högskolan till exempel, då finns det en egen kvot att söka i. Mm. Så att det går att gå vidare från oss.
Om man tänker då på de som går på folkhögskola, måste man vara på något speciellt sätt för att gå på folkhögskola?
Jag skulle vilja säga så här att vi öppnar ju för mångfald och vi vill ju ha alla typer just för att få olika perspektiv på samma sak. Så vi öppnar ju för alla. Jag tycker inte att man behöver vara någon särskild typ. Det styr ju intresset. För det är ju av intresse man söker sig till folkhögskola. Och det är fritt och frivilligt att komma till oss.
Och den där mötesplatsen som blir då liksom, när människor kommer med olika bakgrund och olika åsikter eller så liksom, så får det brytas liksom över fika och en kvällsmat och liksom en kladdkaka på lördagen. Alltså den där, jag tänker den är väldigt fostrande liksom och väldigt uppväxande liksom att få vara i den skärningspunkten på något sätt liksom. Sen tänkte jag på det här med växandet som du var inne på, Carina. Jag minns när vi för första gången för ganska många år sedan startade de här studiemotiverande folkhögskolekurserna med Arbetsförmedlingen. Då var det lite nytt sådär. Jag minns att en av lärarna sa att ja, men första dagarna, vet du, då satt alla ute efter väggarna. Sådär, för de som kom, de var ju sådana som satt längst bak i sin erfarenhet av skolan. Var ju liksom att jag sitter längst bak och väger på stolen och så. Och så märkte de att det gjorde ju alla i den där klassrummet. Liksom, vem ska sitta längre fram då? Ja. Och sen så tog det liksom några veckor. Plus så hade man liksom dragit sig och blivit en i gruppen liksom, och var inte den som satt längst bak. Alltså mm. på tal om att växa och mogna liksom. Det, jag bär med mig den bilden.
Tror ni att man ser individen mycket mer när man, alltså, när man är på en folkhögskola? Eller hur, för det du berättar nu tycker jag är ju, det är ju ingenting jag känner igen ifrån när jag gick på gymnasiet.
Nej.
Jag skulle väl vilja säga så här, att för det första söker du frivilligt till en folkhögskola, och dels så har vi en pedagogik som har samtalet i mitten där alla ska få plats, och där det är klart att det är mer individperspektiv på det sättet. Sen är det ju viktigt också att förstå att gruppen över året gör också en resa. Mm. Så det är både på individ- och gruppnivå.
Mm. Varför tror ni att det finns, om de nu finns då, som ifrågasätter folkhögskolorna?
Ja, men är det inte, tänker jag, alltså den här mätbarheten igen, alltså new public management, liksom allt ska kunna liksom visas i siffror och på papper, och att man flyttar från att sitta längst bak i klassrummet till att sitta i mitten. Det är inte så mätbart liksom. Det är inte så, hur mäter man mognad och växande? Och det tänker jag. Nu har jag ju varit med några år på folkskolan, och jag tänker det har varit en brottningskamp liksom under många år om liksom, vi måste hitta kriterier och liksom för att liksom mäta folkhögskolans värde och resultat och sådär liksom. Och anledningen till att vi har liksom pratat om det i många år, ja, men det är ju för att det är så svårt att hitta det. Jag tänker att det ligger någonstans, så är det där också som vi liksom brottas med, att ja, men gör ni något bra då? Vi vet ju inte. Liksom, eller hur ska ni visa på det?
Mm. Och där vill jag lägga till att det är ju, jag började för drygt 10 år sedan inom folkhögskolan. Och jag har ju märkt bara på den 10-årsperioden hur mycket mer vi ska redovisa skriftligt vad vi gör utifrån vissa kriterier.
Mm.
Så det är klart att vi också är under lupp för att se, liksom, går statspengarna eller pengarna från staten till där det ska, och jag tycker väl att det i sig är rimligt.
Mm.
Sen är det lite som jag var inne på förut, att det är svårt att prata på det språk som politiker förstår. Alltså utifrån var vi befinner oss och vårt perspektiv som rektorer.
Mm.
Men det är ju en otroligt viktig utbildningsform som har fångat upp mycket som kanske inte andra skolformer har gjort. Och där spelar vi en viktig roll. Jag brukar vända på frågan och säga, okej, om vi skulle lägga ner alla folkhögskolor, vad händer då?
Mm. Vad skulle ni vilja säga är målet förutom själva utbildningen med folkhögskolorna?
Förutom själva utbildningen?
Ja.
Jag tänker att det är den här bildningen som
är... Vi har ju
är...
pratat lite grann om det redan nu, känner jag då, men...
Du tänker mer liksom utifrån ett samhällsperspektiv och ett uppbyggnad...
Kan det vara.
Kan vara, ja, men... tänker att det finns någon slags gräsrotsperspektiv i folkhögskolan som bygger också samhället. Det kanske jag var inne på förut, men alltså om vi skulle lägga ner folkhögskolorna i dess nuvarande form, så skulle man kunna tänka sig att vi skaffar en statlig folkhögskola. Alla ska se likadana ut och alla ska vara lika stora och alla ska ha samma policydokument och alla ska ha samma kursplaner och så liksom. Mm. Ja, men då, men det har man ju inte velat, alltså det har ju inte liksom staten velat, utan man säger ju tvärtom. Folkhögskolorna ska vara olika, de ska komma från olika ideella sammanhang i Sverige, och de ska präglas av sin huvudman och så. Staten vill ju, inklusive mig, att det ska vara olika så.
Mm.
Så jag tänker, där finns ju någon slags... grund för att bygga ett samhälle.
Vad säger du, Carina, vad som är målet för folkhögskolorna förutom att man går ut med en utbildning?
Målet är ju att skapa olika vägar till att vara en inkluderad medborgare, skulle jag säga, om man tittar på det stora perspektivet. Jag tycker det är viktigt att förstå att vi måste ha olika vägar att erbjuda. Vi är en skolform som är unik och vi är ganska många skolor. Men vi går bara, så att säga, efter ett, folkbildningens mål och 4 syften. Vilket gör att vi har en väldig frihet. Och den friheten gör att vi når väldigt många deltagare.
Nu har vi ju många år haft skolor där det alltså är en privatisering, bland annat i gymnasieskolor och i annan skolverksamhet. Vad tror ni att det har inneburit för folkhögskolorna?
Att det allmänna skolväsendet har genomgått en privatisering? Mm. Jag vet inte. Jag trodde du skulle fråga något annat, för på ett sätt är vi ju lite privatiserade eftersom det är liksom enskilda rörelser och politiska sammanhang och frikyrkor i mitt fall och så vidare.
Ja, men det kan ju vara ett svar.
Det är ju en form av privatisering. Ja. Men vad den allmänna privatiseringen inom skolan har inneburit för folkhögskolan?
Vi tänker om vi har fått fler deltagare eller färre.
Ja, till exempel. Ja. Ja.
Ni är ju inte vinstdrivande väl?
Nej,
varenda krona går ju tillbaks till att göra saker i verksamheten. Liksom. Mm. Det finns ju ingen ägare som tar
det. Och det är en ganska stor skillnad mot normal eller annan privat skolverksamhet.
Det är riktigt. Mm.
Så vi har ju inte fått alls någon sån kritik, finns ju inte alls mot folkhögskolorna.
Nej, tror ni att det kan ha varit positivt för er att man då ser en skillnad med vad målet för en folkhögskola är?
Ja, det tror jag faktiskt att det kan vara.
Ja, hela den liksom vinstuttaget liksom, och finns ju inte, det pratas ju inte om när man får kritik mot folkhögskolan, så är det absolut inte det. För det finns ju inte liksom.
Du lyssnar på Folkbildarsalongen. Idag pratar vi om folkhögskolorna, förr, idag och i framtiden.
Det ligger ju ett nytt förslag om att ändra på bidragssystemet. Vad skulle det här förslaget, om det går igenom, betyda för folkhögskolorna i framtiden?
Alltså förslaget finns väl inte framme än, utan det ska ju jobbas fram. Mm. För studieförbunden finns det ju ett förslag, vad jag förstår, som ligger på remiss nu. Är ute på remiss. Så riktigt vad det kommer att innebära, alltså
men ni har väl hört lite hur det glunkas i korridoren, om man säger så?
Nej, inte än. Men det kommer ju kanske. Men jag tänker, ibland måste man också bredda perspektivet, för vi vet vad vi har och har haft, men vi vet inte vad det innebär, det nya förslaget. Det kan ju också bli så här att man stärker folkbildningens position, om man tänker utifrån att man faktiskt ser över det här systemet och ser att nej, men det här är en bra samhällsinsats. Så jag försöker vara positiv än så länge i den debatten.
Ja, jag hör det. Ja, men det var bra att man tror att det ska bli så bra som möjligt. Har du samma positiva inställning, Daniel?
Ja, men det har jag nog kanske. Alltså, statsbidragsvillkoren har ju skruvats på liksom för varje år. Liksom man lägger till lite grann och tar bort lite grann. Nu låter det som att det blir en lite större förändring. Och jag bara tänkte, man skulle kunna vara lite rädd för, som det pratas lite grann om, tycker jag. Det är liksom, under pandemin och så blir det ju väldigt mycket mer digitaliserat och distansutbildningar och sådär. Liksom, vad händer med distansutbildningarna i framtiden? Kommer det skruvas åt regelverket kring? Alltså lite så kanske korridorsnack kanske jag hört. Men det finns ju inget ifrågasättande av folkhögskolorna och att det skulle regelmässigt alltså bli ett minskat stöd för folkhögskolorna för att det blir hårdare regler. Det har jag inte uppfattat.
Så du är försiktigt optimistisk i alla fall?
Ja, jag är precis optimistisk att det ska fortsätta i ungefär samma grundtänk. Liksom. Mm. Ja.
Skulle folkhögskolorna klara sig att leva vidare med lägre statsbidrag än idag? Och då menar jag ett rejält steg, alltså inte bara kronor.
Då skulle jag vilja säga att det ju ser väldigt olika ut. Vi är 155 folkhögskolor och alla har ju inte internat till exempel, eller boende och restaurang och sånt där. Det är ju lättare att överleva med hjälp av den som vi kallar då för externa verksamheter, med hjälp av att hyra ut till externa och tjäna pengar på det sättet. Men lägre, inte om vi har den modellen vi har idag. Men man ska inte glömma bort att historien har varit så att folkbildningen fick ju pengar som ett litet stöd. Men idag har ju vi skapat folkhögskolor där vi lever på, i princip. Mm. I alla fall många gör.
Hur kom det sig att det blev så då?
Ja, det har ju med rörelserna att göra. Alltså att det fanns en bred politisk åsikt om att folkhögskolorna var så viktiga, eller folkbildningen var så viktig. Så att där tog man ju politiska beslut som gjorde att vi har mycket mer statsbidrag än vad vi har idag.
Mm. Och det blåser andra vindar idag då, eller?
Det gör det.
Mm.
Och där kan vi ju liksom prata om det här breda politiska stödet som är viktigt. Och det är där jag menar att folkbildningen kan få en framskjuten plats. Du var inne på det förut, Daniel, om att det är ju inte alla politiker som sitter med folkhögskolebakgrund i riksdagen och kanske inte sitter primärt utifrån det ideella som vi gör, utan mer utifrån det ekonomiska perspektivet. Och där måste vi ju föra en väldigt klar och tydlig dialog om vad det är vi vill med folkbildningen. Mm. Och det är då jag menar att då kanske vi får vässa på våra argument och på så sätt få ett folkligt stöd liksom i varför folkbildningen är viktig.
Men det är klart, på frågan om vi skulle leva vidare utan ett statligt stöd eller med ett kraftigt minskat statligt stöd, så tänker jag att många skolor som finns på en plats, inte i hyra lokaler i stan, de har ju blivit tvingade de sista 10-20 åren att jobba med massa saker runt omkring, för att statsbidragen räcker inte riktigt. Liksom den pengen som vi får för en årsplats, kan vi säga, räcker inte riktigt för att täcka de kostnader vi har.
Vad kan det vara till exempel som man jobbar med då?
Ja, men som i vårt fall så har ju vi en stor anledning som har stått, om vi backar, ja, säg 20 år. 15 år räcker nog. När jag kom till skolan, då fanns det liksom, då stod det ganska tomt på sommaren. Nu bedriver vi liksom vandrarhemsverksamhet och vi hyr ut till läger, och vi har startat lite korta kurser som vi kan sälja till andra målgrupper som inte är då folkhögskolekurser, utan som är mer veckokurser och så. Så på olika sätt så försöker vi liksom dra in pengar för att kunna har råd med, låter ju konstigt, men för att liksom, för att folkhögskoleverksamheten i grunden går lite för dåligt. Så det är klart att skulle det minska, så tänker jag då finns ju inte möjligheten att liksom kompensera det på andra sätt.
Nej.
För oss i alla fall.
Finns det anledning för er inom folkhögskoleverksamheten att granska er själva någonstans och ta omtag och försöka göra saker bättre, mer resurseffektivt, eller är ni redan där kanske?
Jag skulle vilja påstå att vi är otroligt resurseffektiva. Som du var inne på, Daniel, man är ju väldigt innovativ när det gäller att lösa ekonomin just. Så jag skulle nog påstå att det är nog svårt att skruva på det mer.
Mm.
Utan att tappa liksom grundtanken med folkbildningen.
Och det är klart att våra stora kostnader, det är ju personal. Det vill säga lärare, om vi tänker utbildning. Och det är ju en av liksom de viktiga sakerna, att vi är många lärare per, eller få elever per lärare så att säga, en hög lärartäthet. Och det är klart att man kan effektivisera och skruva på det, men då tappar vi på något sätt också liksom grunden i hela, att bli sedd, att liksom få växa och att liksom känna att jag är inte bara en som är ute i marginalen, utan jag, de räknar med mig liksom.
Mm.
Så det tänker jag är en av våra stora kostnader, och det är liksom svårt att tulla på det liksom.
Och ska man börja effektivisera, som många gör, som vi var inne på förut, med andra aktörer, privata till exempel, så, ja, då blir vi ett komvux B, utan att svära så. Men det är vi inte vill bli. Vi vill behålla våran utbildningsform. Och den kostar minst så här mycket som den gör idag.
Mm. Är ni beredda att tulla på det här med mätbarheten då? Så att er verksamhet går att mäta mera? För det är det ni har pratat om, att det är det som efterfrågas egentligen från de som eventuellt har lite åsikter om er verksamhet.
Jo, men jag tänker att vi har gått åt det hållet, därför att det ställs mer och mer krav, och det ställs mer och mer, får mer och mer enkäter och utvärderingar efter olika verksamheter och så. Men ändå så hamnar vi ju lite grann Jag minns för ganska många år sedan nu, vi skulle försöka få till kriterier. Vi satt på en statsbidragskonferens uppe i Stockholm och skulle hitta kriterier. Och då var det någon som hade tänkt att men ett kriterie kan ju vara på allmän kurs. Hur många som går ut och får ett omdöme liksom på allmän kurs. Ja, jättebra tyckte många. Så här. Och så börjar man tänka efter, nej men vänta nu här. Om vi ska få ut så många som möjligt från folkhögskolan, då ska vi alltså ta in de som är så bra som möjligt. Vi vill ju ta in de som har så stora behov som möjligt. Så att de liksom, inte för att de ska gå länge, utan för att de, liksom, de har mycket att ta igen. Och så liksom. Och då blir ju det ett kriterie och en mätbarhet som blir åt fel håll. Mm. Alltså, så det finns saker som är svårmätbara. Liksom.
Och det är lätt att gå fel där. Ja. För det första man tänker på är siffror. Och det här är ju inte siffror, det är ju individer.
Mm. Nej, precis. Och vi alla kanske inte har det på våra olika utbildningar, men många har skrivit ett brev till sig själva när de börjar, som ett personligt brev. Där man berättar om sitt liv nu eller varför man kom hit och lite sådär, vad man har för tankar för framtiden. Och sen när man slutar då ett eller två eller kanske tre år senare, så får man läsa det brevet. Och så får man göra någon slags reflektion över vad hände med mig, eller vad hände med min kunskap, men framförallt vad hände med mig som person under de här åren. Mm. Och det tänker jag är väldigt mycket folkhögskola och väldigt svårmätbart. Mm. Hur sätter man betyg, hur sätter man det på en skala liksom? Men det kan vara väldigt värdefullt för den som läser och ser att oj, liksom, mm. Det har faktiskt hänt någonting.
Det brukar ha hänt mycket i sig då.
Alltså, jag har ju inte läst breven mer än sådär, men man får höra. Så. Ja, men absolut. Ja, men verkligen. Mm. Det,
om jag förstår det rätt, så finns det en gräns för hur långt man kan gå för att vara tillmötesgående innan man så att säga tappar folkhögskolans själ.
Ja, det var en bra sammanfattning, och det är ju så att vi försöker prata med bönder på bönders vis, men det är ju svårt utifrån att vi inte odlar. Liksom. Ja, det är ju så. Alltså det är inte mätbart på det sättet, och det är tyvärr vår, vad ska vi säga, akilleshäl att förklara vad det är vi gör.
Mm. De som är störst motståndare kanske är de som också vet minst om vad ni gör.
Det är tyvärr så.
Ja,
med dig i beaktande då, vill ni reflektera kring hur ni ser på framtiden rent generellt för folkhögskolorna då?
Ja, jag tänker ju att liksom, om man bara ser lite i backspegeln, så är det klart att saker och ting har förändrat sig. Och förhoppningsvis har det blivit till det bättre. Och jag tänker att utifrån den rollen som vi spelar idag, så tänker jag att jag har svårt att se liksom att det skulle bli ett helt stopp för folkhögskolorna. Jag tänker att folkhögskolan har en viktig roll. Nu tänker vi ju väldigt mycket, tror jag, både Carina och jag när vi pratar, så tänker vi mycket allmän kurs. Som ju är liksom en andra chans för många, och det är ju liksom skolväsendet idag inte blir lättare att, så att säga, ta sig igenom. Eller liksom, utan fler och fler liksom kommer inte igenom ett gymnasium med ett
nålsögat krymper.
Ja, men kanske. Och då tänker jag liksom, alltså det måste ju fångas upp på något sätt liksom. Och där tror jag folkhögskolan kommer fortsätta spela en viktig roll.
Det är jag helt övertygad om, som kommer från grundskolan då. Där jag ser att det här kommer tyvärr att öka, och jag hoppas att det stoppas på vägen naturligtvis, men som det ser ut idag så har vi en, höll jag på att säga, lysande framtid utifrån just att vi vill också, alltså det humana vill vi ha in med den här utbildningsformen, att verkligen ge andra chansen och även skapa aktiva medborgare. Mm.
Men ni pratade förut om att ni var dåliga på att synliggöra er själva. Är det det som är er framtidsläxa då?
Det skulle jag säga.
Har ni några idéer?
Det är att förklara de mänskliga värdena, och jag tror att vi kommer dit.
Mm. Håller du med, Daniel?
Ja, och hur man förklarar det sen är liksom... på vår hemsida så har vi en... brukar använda liksom en liten intervjugrej så här, liksom deltagare berättar som rubrik. Mm. Både kanske text, men framförallt lite filmer och sådär. Liksom. Ja, men alltså, hur berättar vi om om det vi gör. Liksom, ja, det är ju deltagarna som berättar om det på bästa sätt. Och då blir det inte så mycket staplar och diagram, utan då blir det liksom det här personliga, vad det betyder för mig.
Ja, jag tänker väl att vi får försöka anpassa språket och prata om den mänskliga resursen, för det är ju det vi har. Vi har ju väldigt stor mänsklig resurs som går genom folkbildningen.
Ja, Mia, då får väl vi tacka för samtalet idag då.
Ja, det var jättespännande att höra.
Ja. Vad roligt.
Ja, kul. Tack för idag.
Ja, tack.
Tack så mycket. Tack.
Du har lyssnat på Folkbildarsalongen, en podd av Bildningsförbundet Östergötland. Våra gäster idag var Carina Boman, Vadstena folkhögskola, och Daniel Bjurhamn, Liljeholmens folkhögskola. Vi pratade om folkhögskolan förr, idag och i framtiden. Och vi som har lett programmet var Sara Anderberg och jag, Mia Karlsvärd.